Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Jimmy Åkesson, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket.
Eller egentligen kanske är du som ska säga välkommen. Vi är faktiskt era lokaler här i riksdagen.
Ja, exakt. Och just nu, jag har inte varit här så mycket de senaste månaderna heller faktiskt. Så att jag känner mig inte så hemma just nu heller.
Nej, jag förstår det. Känns det som om politiken håller på att återvända till det normala, eller vad ska man säga?
Ja, normalt blir det nog inte. Men det känns ju som att nu har jag varit här två gånger i Stockholm på bara en vecka. Så att nu börjar det kännas som att... ja, men sen kommer ju sommaruppehållet här. Så att det blir väl en ny omgång hemma i Sölvesborg.
Ja. Du har varit medlem i Sverigedemokraterna i 25 år och partiledare i 15 och ändå är du oförskämt ung.
Ja, jag känner mig väldigt ung.
Ja, du ser ganska ung ut. Fast det blev sent igår kanske, det var ju partiledardebatt i SVT.
Precis, nej, men det blev ju det Aktuellt ikväll dessutom. De här sena framträdarna i tv, det blev svårt att komma till ro. Man är lite seg dagen efter.
Ja. Jag tänker på det, själv har jag varit socialdemokrat i 100 år kan man säga. Mm. Mamma, pappa och farmor och farfar, de har aldrig haft något uppdrag, men jag var klara sossar och så. Tror du Sverigedemokraterna kommer att bli ett sånt där parti också? Så att man säger att ja, där har ju farfar och var med och jag är med.
Ja, det avgörs väl lite nu, känner jag. Det är ju min ambition och har varit hela tiden att vi ska bygga det nya breda partiet för hela folket. Och jag tycker vi är på god väg, men det är ju ingen lätt uppgift. För Socialdemokraterna så gick det ju ganska snabbt, men då hade man ju en gräsrotsrörelse som man byggde partiet på. Det har ju inte vi haft på samma sätt, utan vi har ju byggt ett parti i en tid där folk inte går med i politiska partier som man kanske gjorde förr. Och där partiernas betydelse för framförallt framväxande generationer kanske inte är så stor, utan man är väldigt politiskt engagerad men inte i partier utan i massa sakfrågor istället.
Det verkar ju så, den senaste SCB-mätningen här som kommer då, som kommer varje halvår, den visar ju att trots den här coronavåren där Sverigedemokraterna och de flesta andra partier inte har varit i riksmedia på 3 månader nästan, så ligger ni kvar på valresultatet ungefär?
Ja, men jag är faktiskt positivt överraskad. Nu har det kommer ju lite mätningar, även om de kanske inte är lika täta som de har varit i normala fall, men det har ändå kommit en del och jag har ändå känt att vi har stått oss ganska väl, trots att Socialdemokraterna då, gissar jag, har tagit tillbaka en hel del av sina gamla väljare.
Så är det nog. Och när du säger så för du in mig på ett av mina huvudämnen, hoppas jag, under den här pratstunden, nämligen förhållandet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Som jag ser på det, så finns det inga partier i riksdagen som är mer lika varandra.
Nej.
Just de partierna.
Nej.
Håller du med om det?
Jag håller med, absolut.
Ja. Och då menar jag inte bara väljarbasen, äldre och arbetare som är väsentlig. Utan jag tänker också på det här med inställningen till makt. Och pragmatism. Att, om man ska uttrycka sig vanvördigt, så att säga att inom socialdemokratin är man beredd att göra väldigt mycket för att få den där statsministerposten eller för att få en maktposition. Och jag känner att ni har samma gener.
Jag ser ju inte det så. Jag tror inte jag kan skriva under på det riktigt. Men vi vill gärna bli samma breda rörelse. Absolut. Och det leder ju till makt. Och makt kan man förändra samhällen på. Så att Ja, i någon mening så är det ju, om jag ska hålla med dig delvis i alla fall, så är det väl det då, att vi vill gärna tilltala alla och är beredda att vara ganska pragmatiska och kompromissa ganska mycket för att tilltala så många som möjligt och bli ett brett parti som i princip vem som helst kan tänka sig att rösta på.
Mm. Jag läste den här boken som kom under coronavåren, Pontus Mattsson då, som jag har följt i mycket på reporter nu på Sveriges Television. Och en jättebra bok, Inklampa Jim heter den. Och mycket av samtalen och intervjuerna han för med er och med andra runt omkring handlar ju om det här, hur ni ska växla över liksom, från att vara den här aggressiva uppstickaren till att bli det här. Jag menar, för de som gillar aggressiva uppstickare kanske inte gillar de här lite mer lagom och vi får se och kanske, eller?
Nej, så är det ju. Samtidigt, man kan inte vara en aggressiv uppstickare om man vill vara ett stort brett parti. Mm. Utan det är ju en balansgång. Och det är ju den vi är och går just nu, den balansgången. Där vi är ju ett parti som hittills inte har fått vara med och ta ansvar. Men vi har hela tiden velat göra det. Mm. Våra motståndare och hela etablissemanget säger att så fort vi får ansvar så kommer vi att minska. Mm. Där vi nu har fått ansvar i kommunerna så ser det inte ut så. Tvärtom, det ser ut att gå ganska bra för oss. Och jag tror det hänger ihop med den här ganska ändå ödmjuka inställningen till just makten och till verkligheten. Alltså, vi förstår att vi behöver vara lite ödmjuka och pragmatiska för att kunna få igenom åtminstone en del av det vi vill. Mm. Och vi har ju byggt partiet ganska tålmodigt. Och vi har inte bråttom, utan vi kan vänta. Sen finns det alltid en liten del av väljarkåren som har mer bråttom. Men det gäller väl alla partier, även Socialdemokraterna har ju liksom den typen av väljare som vill se allt hända på en gång och så. Men jag tror för den breda skaran så vinner man mycket på att vara, ja, ta det lite försiktigt, ta det stegvis. Och det ligger väl lite i socialkonservatismens gener också att hantera det på det sättet.
Mm. Det här med konservatism är intressant, alltså för ni använder ju det, eller hur?
Ja, ja.
Och jag tycker det är ett vackert ord, jag tycker liberalt kan vara vackert också ibland faktiskt, men det konservativa, men ute i samhället är det närmast ett skällsord. Jag läste en undersökning, jag tror det var 6% av svenskar som tyckte att det var positivt att bli kallad för konservativ.
Mm.
Ungefär som en bakåtsträvare eller en jävla idiot som vill ha skolagan tillbaka.
Mm. Mm.
Men ni använder det ändå? Som...
Vi bestämde oss för, ja, det är ganska många år sedan nu, när vi breddade ju principprogrammet en del och vi antog då den här nya utgångspunkten med just socialkonservatism som ett komplement till vår liksom, pragmatiska nationalism. Och man kan inte hålla på att anpassa sig hela tiden, utan man måste ju någonstans, om man tycker att någonting är bra så kan man väl slåss för att andra också ska tycka att det är bra.
Mm.
Istället för att bara anpassa sig hela tiden. Och jag håller med och jag möter ju också det. Men samtidigt möter jag nu också ett ungdomsförbund som växer och är väldigt dynamiskt och där man är väldigt stolt för att kalla sig konservativ. Så jag känner att det finns en konservativ revansch på väg.
Mm. Också det är ju en likhet när du nämner ungdomsförbund. Socialdemokraterna fick ju göra så med sitt, för det försvann ju och blev VPK en gång i tiden.
Ja. Ja. Precis. Även Moderaterna har väl fått bryta med ungdomsförbund.
Ja,
så att det är inte helt ovanligt.
Nej, eller hur? Hör du, invandringen är ju en central fråga. Skulle du säga att det är fundamentet för Sverigedemokraterna? Vad ska man säga?
Ja, men inte invandringen som sakfråga.
Nej.
Men invandringspolitiken påverkar väldigt stora delar av samhället. Och jag har funderat i massa år, men jag kan inte komma på egentligen något enda område där det inte har betydelse hur man sköter invandringspolitiken. Och då har det blivit väsentligt, men det är klart att det är, när vi pratar om välfärden och samhällsekonomin och fördelningspolitiken, så kommer ju invandringen in ganska naturligt, eftersom det har kommit så många människor som ska ha del av välfärden och så får möjlighet att bidra till den. Då blir det obalanser. Men också när vi tittar på samhällsutvecklingen i stort, alltså segregationen, splittringen, det här liksom folkhemmet, det sammanhållna hemmet för alla medborgare och så, som jag någonstans har som ledstjärna, det är omöjligt att återuppbygga ett sånt samhälle med så splittrad befolkning som vi är idag. Mm. Och där får invandringen en oerhörd betydelse.
Jag tänkte borra lite mer i det där, för jag tycker det är intressant, och Jag satt ju i riksdagen här för Socialdemokraterna 1991-98. Och första perioden var ju socialförsäkringsutskottet som jag handhar. Mm. Invandringsfrågorna som man sa på den tiden. Mm. Då, som jag föredrar att säga. Och då var det ju ingen snack om saken. Det var ju en socialdemokrat och en moderat utskott som skötte detta. Och så lite debatt som möjligt. För man visste att släpper man fram den här frågan för mycket, då öppnar man dörren för sådana som är. Mm. Alltså då kommer det komma ett sånt parti.
Ja, därför att folket vill det.
Ja, precis.
Så,
vad jag förstår, SOM-institutet i Göteborg har ju beforskat det länge. Någonstans 20-25% av medborgarna har en, oavsett om det kommer en enda invandrare eller 100 000, så har man en skeptisk inställning till det.
Ja.
Men det var ingen parti bytarfråga förut. Men när gick det fel för Socialdemokraterna och Moderaterna ur ditt perspektiv, skulle jag säga? När släppte man den här frågan? Eller hur kom det sig? Att,
jag höll på att säga, jag har inte varit med så länge, men jag har ju varit med ganska länge nu. Ja. Men under hela mina 25 år i politiken så har ju det här varit en fråga för åtminstone min generation. Mm. Och det är nog starkt kopplat till 90-talskrisen i kombination med Balkankrisen och Balkankriget, där det då kom ganska många flyktingar till Sverige och det blev en fråga i åtminstone för min generation. Det är den jag kan relatera till. Mm. Och sen hade vi ju då ett antal politiska beslut dessutom i den vevan med Lucia-beslutet strax före 90-talet och sen då upprivandet av det.
Och Lucia-beslutet, det var helt enkelt Ingvar Carlssons regering som sa att nu får du vara stopp här.
Ja, man fattade ett väldigt klokt beslut som jag bedömer. Man utnyttjade liksom utlänningslagen fullt ut. Mm. Men så kom då en borgerlig regering och rev upp det där. Mm. Och det är väl, det tycker jag, och apropå det här med socialdemokratin och så, det var något av det första jag fick lära mig när jag gick in i politiken, att det enda parti i riksdagen som har liksom reglerad invandring på sitt program, det är Socialdemokraterna.
Ja, så fick jag lära mig som pojk. Det var absolut inget märkvärdigt med det.
Nej.
I de här brevkurserna man gick, man skulle skolas in.
Ja, just det.
Att det var jätteviktigt. Ja, eftersom balansen, vi ska inte ha någon låglönekonkurrens.
Det är ju ytterligare en parameter såklart i det. Att det rubbar ju också balansen på arbetsmarknaden såklart när man har öppna gränser. Och så. Mm.
Du, Jimmy Åkesson, en fråga som möjligtvis blir het här under hösten, det är ju förändringarna i LAS, alltså lagen om anställningstrygghet. Och det känner jag kan kanske tycka att man tar i lite väl mycket, men kärnan i
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det ska säga, är balansen, att det ska vara en balans, och när det gäller det här så är det liksom mellan arbetsköpare och arbetstagare. Och det här förslaget som kommer nu är ju ganska liberalt, det vill säga att man ska öppna upp, alltså för man ska försämra något för de som är inne, för att göra lättare för de som är ute, det vill säga nyanlända, ungdomar utan skola och sånt där, och konkurrera. För mig säger det att om man gör det sämre för många för att det ska bli bättre, då kommer det att bli sämre. Alltså att, eller?
Ja, det finns mycket att säga om arbetsrätten generellt, tycker jag. Och du som gammal socialdemokrat är säkert lite splittrad ändå. Eftersom det är ju ändå alltså de här lagarna som togs på 70-talet är ju ändå avsteg från den svenska modellen som bygger på förhandling. Och så. Och jag hoppas väl fortfarande, även om det just nu inte ser så lovande ut, så hoppas jag väl fortfarande att parterna ska kunna hantera det här och komma överens. Jag tror nämligen att det är det bästa. Mm. Sen har vi har ju tittat såklart på utredningen. Mm. Vårt problem är ju att vi har god tillgång till arbetsgivarsidan. när det gäller att samtala mellan skål och vägg och få deras bild av det. Däremot så har ju arbetstagarsidan med LO i spetsen konsekvent vägrat att prata med oss. Och så sent som bara häromdagen så fick vi ytterligare ett svar på en skrivelse från Karl Petter själv där han avvisar att träffa mig eller vår arbetsmarknadspolitiska talesperson för att prata om just det här. Mm. Vilket jag tycker är beklagligt.
Ja, det är obegripligt att bete sig på det viset.
Mm, men det sätter ju oss i en svår sits därför att vi vill ju gärna ha deras perspektiv.
Mm. För jag tänker så här, rent instinktivt så borde ju, som jag ser på Sverigedemokraterna, ni ligger närmare LOs linje än arbetsgivarnas linje i den här frågan. Eller har jag fel då?
Det beror lite på. Det är ju olika delar i det här. Ja. Vi har ju länge sagt att vi är öppna för fler undantag från turordningsreglerna. Mm. Samtidigt som vi är ju för en stark arbetsrätt. Men det ska ju vara en stark arbetsrätt i praktiken, inte bara på pappret. Mm. Vi är också ett småföretagarvänligt parti och turordningsreglerna slår ju framförallt mot de mindre företagen och deras möjlighet att behålla nyckelpersonal och sådana saker. Medan storföretagen löser ju det här ändå. Det är ju inte ens en fråga för dem. Så vi är lite kluvna, men vi har föreslagit fler undantag. Men jag ser inte det som den stora saken egentligen, utan det är ju mycket annat som ja, det vi har sagt nu är att vi tänker inte säga någonting skarpt om det här förrän vi har sett remissvaren. Mm. Just därför att vi har inte fått möjlighet att ta del av alla sidor än. Utan vi vill gärna göra det innan vi tar ställning. För det är känsliga frågor och det är ja, för den svenska arbetsmarknaden väldigt viktiga frågor.
Mm. Du, jag tänker på en annan viktig fråga. Du nämnde det förut, du skulle debattera i Aktuellt ikväll med, om den migrationspolitiska kommittén. Blir det någon framsteg där? Kommer det att bli något bra? Eller kan man vända på bladet och börja om där? Vad tror du?
Tyvärr så nu hade vi ett möte här om dagen som jag var med på mötet, men jag hörde absolut ingenting. Jag var med på Skype. Ja. Men de hade inte lyckats få ihop tekniken riktigt, så att jag hörde verkligen bara mummel på hela mötet. Men jag har fått en rapport från vi har en annan representant också, så vi var ju ändå med då på mötet. Men hela det mötet gick väl i princip ut på att det var bilaterala förhandlingar mellan olika partier, men vi var inte med i det. Nej. Det finns bra saker i det som är skrivet så här långt. Mm. Det är absolut steg i rätt riktning i många avseenden, men det räcker ju inte. Det är inte så att vi kommer vara nöjda med det på något sätt. Men vi har ändå försökt bidra och försökt vara konstruktiva som vi sa att vi skulle vara. Mm. Men att vi... Jag har svårt att se att det är någonting som vi kommer att acceptera långsiktigt i alla fall. Mm. Utan här finns ju, Socialdemokraterna har ju varit väldigt noga med att inte säga någonting skarpt. Mm. Och egentligen fortfarande inte gjort det. Och jag förstår, de har en svår balansgång.
Ja, en väldigt svår balansgång där, så att säga, med Miljöpartiet. Om man nu behöver Miljöpartiet, jag vet inte.
Men, nej, jag vet inte hur de ser. Jag förstår ju att deras strategi är väl såklart att försöka få bort den här frågan från dagordningen. Man är väldigt mån om att kunna komma överens med Moderaterna så att man får en stabil majoritet och därmed kan vi så slipper man oss sen, tror man. Men jag vet inte. Alltså, det allra bästa för dem hade väl varit egentligen att få med oss på en uppgörelse, för då hade vi ju varit helt ute ur leken sen i den frågan. Men det verkar man inte vara intresserad av.
Nej, det är märkligt. Jag menar att det fortfarande har gått sånt troll i er som parti. Mm. Tycker jag. Från början, det var ju mer med bevara Sverige svenskt och rasism och fascism och nazism och allt det här. Men det har väl avtagit, eller?
Jag tycker det har återkommit. I takt med att de andra partierna har närmat sig oss när det gäller invandringspolitiken.
Ja, i och för sig. Det blir mer makt, ni utmanar mer maktpolitiskt.
Ja, och då är det, jag tror att framförallt Socialdemokraterna har använt de här epiteten och pratat väldigt mycket om vårt partis historia och så, som ett sätt att försvåra för inte minst Ulf Kristersson att närma sig oss eller prata med oss och sådär. Och det är säkert en framgångsrik strategi. Sen kan man ju, jag tycker ju att det där är, ja, jag vet inte. Jag brukar inte förlänga de diskussionerna. Nej, jag tycker att det vi har liksom en verklighet här och nu att förhålla oss till som är mycket viktigare än det där.
Mm. För när ni kom in i riksdagen, då gick ju systemet i baklås, som jag såg det utifrån i alla fall. Både Moderaterna och Socialdemokraterna anstängdes och var så långt bort från er som möjligt. Mm.
Och så har det ju sett ut fram till för ett år sedan ungefär.
Ja, egentligen. Ja. Nu här när du skrev på DN Debatt om att statsepidemiologen borde avgå på grund av den förda politiken här. Mm. Då såg jag det ungefär som att ungefär som ni gjorde med tiggeriet och som ni gjorde med invandringen naturligtvis. För att vara det enda partiet mot de sju. Det är ju en bra position också. Eller hur? Om man vill synas, om man vill upp eller fram. Eller?
Ja, du har ju en analysförmåga som jag uppskattar. Nej, men det är klart att det ligger någonting i det. Alltså jag förstår ju att det inte är en politisk fråga vem som är statsepidemiolog. Utan det som möjligen kan påverka politiskt, det är ju vem som är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.
Men han är inte så känd? Utan,
nej, han är ju inte det. Och det är klart att ingen hade, och jag kan ju säga 1000 gånger att vi ska avsätta regeringen, men ingen bryr sig. Men om jag säger att Anders Tegnell bör avgå så blir det ett jäkla liv. Och det är klart att då gör man det, för då blir man relevant i debatten och då kan man börja kritisera regeringen såklart.
Ja, precis. Och jag tänkte, jag smålog i mugg lite på söndagen när jag läste kommentarerna, att nästan alla tog avstånd då. Mm. Och någon eller några med lite von Oben-attityd och sånt där. Jag tänkte, bingo igen då för Åkesson.
Ja, faktiskt. Ja. Det är väldigt förutsägbart. Ja. Den här gången. Ja.
Men sen på debatten där så det var lite annat ljud i skällan också från dig.
Ja.
Eller hur?
Ja, men tyvärr. Men alltså, vårt mediestyrda politiska debattklimat ser ju ut så att man för att få vara med i debatten och säga något, då måste man säga någonting som är lite skakigt och kanske inte helt intellektuellt hederligt. Mm. Och sen kan man balansera det i kommentarerna efteråt. Och jag tyckte att jag var ganska balanserad i debatten igår och riktade mig då dit jag bör rikta mig, nämligen mot regeringen i första hand. Sen tycker jag att Anders Tegnell bör avgå, men som sagt, det är ingen politisk fråga. Så att
Du, Jimmy Åkesson här, vi har några minuter kvar. Jag tänkte, är det så, har ni definitivt bestämt sida nu att det är Moderaterna som gäller för er?
Ja, men så kan man inte se det, för vi står ju utanför. Ulf Kristersson är ju också tydlig med att vi är inte intressanta som en del i en regering.
Mm. Nej, men jag tänkte, alltså, var på den sidan alltså?
Ja, men det är naturligt att vi hamnar där, därför att de har närmat sig oss så mycket. Hade det varit för 4 år sedan så hade det inte varit så. Vi har ju, utan det är ju deras positionsförflyttning som har gjort det möjligt. Att vi har ju varit väldigt noga med att inte välja sida. Men sen de har bytt position så pass mycket, både KD och M, så har det ändå känts naturligt att närma oss dem. Och det har, när jag lanserade den här idén om ett konservativt block 2015, så var ju det min idé, min plan och min förhoppning att de skulle börja glida i vår riktning i de frågor som är viktiga för oss. Och det har de gjort och då har det blivit mer naturligt. Jag tror väljarna ser det som ett konservativt block idag. Även om man inte vill kalla sig konservativ.
Ja,
men nej, alltså, för du har en poäng i det att när du säger att det finns saker som hos oss som påminner väldigt mycket om den gamla socialdemokratin, inte minst. Men just nu är inte det ett alternativ, utan just nu så är det framkomliga vägen för oss, det är ju någon form av samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna primärt, och det känns som att det börjar växa fram sådana möjligheter. Så att just nu är det nog där, men vi är ju inte ett borgerligt parti.
Nej, ni är ju inte det.
Nej, vi är ju inte det. Och Moderaterna, inte minst, är väldigt noga med det, att påpeka att man vill ha en borgerlig regering och man ska föra borgerlig politik. Så att, som jag också sa för 5 år sedan då, när vi lanserade den här idén från början, att vi ska väl vara någon slags grindvakt i den meningen att vi ska hålla emot så att politiken inte drar för långt höger ut, framförallt när det gäller saker kopplat till välfärden, fördelningspolitiken och sådana saker.
Ja, för jag tror ju, men det är ju inte min sak, det är bara vad jag tror. Jag tror ni skulle känna er mer hemma i, alltså i resonemangen än att sitta och göra upp med Liberalerna till exempel och så vidare. Det kommer bli en prövning.
Ja, absolut. Nej, men så är det ju. Samtidigt som Socialdemokraterna har ju väldigt tydligt stängt dörren. De har förmodligen av maktpolitiska skäl, de ser oss som en utmanare. Vi slåss om samma väljare. Innan den här krisen blommade ut fullständigt så var vi ju kanske största parti i LO-kollektivet. Och det har man valt att möta genom att inte krama ihjäl oss, utan tvärtom var väldigt tydliga mot oss. Mm. Man har till och med bildat den här regeringen och hela den här januariöverenskommelsen som med oss som utgångspunkt någonstans. Mm. Så att det finns liksom ingen framkomlig väg där som jag ser det just nu. Mm.
Nej, det är väl så. Ni styr det mesta inofficiellt.
Inofficiellt så är det. Jag har ingen erkänner väl det någonstans, men det är ju, om man tittar tillbaka sen vi kom in i riksdagen, så är det någon som har bestämt på vilken planhalva den politiska debatten ska ligga, så är väl vi de som haft mest inflytande över det på olika sätt. Bara genom egentligen vår existens.
Stort tack Jimmie Åkesson för att du ville vara med i Vidarmöter, och jag ser fram att och hoppas få hänga med en spännande politisk framtid, var det här ska landa om 5-10 år. Det ska bli intressant att se.
Mycket intressant. Tack så mycket.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen! På IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.